Podplay.
Människorna på stranden kan inte göra annat än att se på. I luften framför dem åker en luftballong spikrakt uppåt för att sen lika snabbt störta neråt mot iskalla vattnet. I korgen under ballongen sitter tre män. De slänger frenetiskt ut ballast i ett försök att få kontroll över sin farkost. Och till sist slutar faktiskt ballongen sin jojofärd i luften. Men den åker inte tillbaka in mot land. Istället svävar den iväg mot Nordpolen och sin plats i historieböckerna. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Tint Soneby, om André-expeditionen. Tre män som skulle göra kartan större, men fastnade i världens ände. Det är en varm försommardag i Stockholm. Den 24-åriga kemi- och fysikstudenten Nils Strindberg går med morgontrötta steg över köksgolvet fram till kalendern som ligger på bordet. Med skräckblandad förtjusning stirrar han på datumet där framför sig. Den 30 maj 1897. Dagen han väntat på. Nils har fortfarande svårt att förstå att Salomon André valde just honom att följa med på resan. André, den 42-åriga ingenjören som tagit initiativ till expeditionen de ska iväg på, har gjort sig ett namn som den första svensken att flyga luftballong själv. Han har tagit fasta på den allmänna fascinationen för ny teknik och kommit på en banbrytande lösning på alla de hittills misslyckade försöken att nå Nordpolen. Tidigare har man fastnat i den svårbeträdda isen, men André föreslår att bara undvika den helt och åka över den med luftballong. Även om André är den stora stjärnan har 24-årige Nils också hunnit bli något av en kändis. Och han kan inte låta bli att gilla det. Nils och André-expeditionen har nämligen redan hunnit göra ett försök att åka mot Nordpolen. Det gick så där. Sommaren innan, när Nils, André och en tredje deltagare, 48-årige meteorologen Nils Ekholm, gjort sig redo för att lyfta, ville inte vindarna hjälpa dem. Till slut blev de tvungna att skjuta upp resan ett år. Meteorologen Nils Ekholm var den enda med riktig kunskap om arktiska förhållanden och ansåg att ballongen behövde göras mycket tätare. Annars skulle den inte klara väderförhållandena och kunna hålla sig i luften så länge som de planerat. Dessutom hade han krävt att ballongen skulle provflygas. Den svenska uppfinnaren Alfred Nobel, som redan finansierat stora delar av expeditionen, hade lyssnat på meteorologen Ekholm och erbjudit att bekosta upprustningen av ballongen. Men ledaren André tackade nej, med motiveringen att något som redan var perfekt inte behövde förbättras. Efter det hade Nils Ekholm hoppat av och konstaterat att hela expeditionen skulle misslyckas. André erbjöd då platsen till den 27-årige civilingenjören Knut Fränkel som tackade ja. 24-årige Nils tänker att det hade varit bra att ha med sig någon med så pass stor kunskap som Ekholm haft, men att det faktum att Knut är mer av en friluftsmänniska kanske väger upp. 24-årige Nils Strindberg, som är mer filosofiskt lagd, har dock förstått det som att det ska bli en relativt lugn färd där uppe i ballongen och att inga särskilda fysiska egenskaper kommer att krävas. Dessutom tänker Nils att expeditionen ju måste vara ordentligt genomtänkt. Den dyra ballongen har ju finansierats av självaste Alfred Nobel och i princip hela vetenskapseliten står bakom projektet. Andrea har redan fått hjältestatus och männen beskrivs i tidningarna som stora äventyrare. Vad Nils inte vet är att expeditionen godkänts utan varken en realistisk plan eller någon expertis som grund. Faktum är att den främsta anledningen till att man lyckats finansiera resan är att André är bra på att snacka. Till exempel har han sagt att solen alltid skiner på Arktis och att det inte är någon större nederbörd, vilket gör det till ett bra ställe att flyga ballong. Men det stämmer inte alls. Tvärtom är det ofta mulet och blött i luften. Det, kombinerat med ivern att bli den första nationen att nå oupptäckta delar av världen, har blivit en giftig kombination som ska leda Nils och de andra mot en total katastrof. Snart är det dags att ge sig av och Nils är spänd. Det känns helt annorlunda den här gången än sist. Och det är varken meteorologen Ekholms avhopp eller diskussionerna kring ballongen som ligger bakom det. Den här gången har han så mycket mer att förlora. Sedan förra sommaren har han nämligen hunnit träffa sitt livs kärlek i den 25-åriga pianisten Anna Charlier. Han blir ledsen när han tänker på alla de gångerna hon bett honom att inte åka och han tvingats förklara för henne att han måste. Att han skulle bli sedd som en svikare annars. De har redan sagt farväl och när Nils packar ner det sista i sin väska funderar han på om han kanske låtit sig dras med i all uppståndelse. För uppståndelse har det blivit. Det har gjorts sällskapsspel om expeditionen. Madame Tussauds har en utställning om dem. Och det har broderats dukar och porslin med expeditionens namn på. Hela landet har fokus på André-expeditionen. Den 30 maj 1897 gör Nils och de andra samma båttur som sommaren innan. Destinationen är Danskön i ögruppen Svalbard. Väl framme väntar de sen i mer än en månad på att det ska bli rätt väderförhållanden. Några sista åtgärder görs på ballongen som står nere på stenstranden. Eftersom man aldrig gjorde de där förbättringarna som meteorologen Nils Ekholm föreslog, försöker man nu istället täta läckor i sömmarna med fernissa. Fernissan tar dock slut innan man blivit klara, så man låter det vara halvfärdigt. Och så till slut, tidigt på eftermiddagen den 11 juli 1897, skyndar sig alla ner till stranden för att göra sig redo för avfärd. Nils ser det sista packas ombord på ballongen som döpts till Örnen. Några män lastar på tre hemmabyggda slädar som surrats ihop i sista minut där på Danskön. De pratar om ifall någon hunnit kolla närmare på dem. De fungerade ju inte när man provdrog dem tidigare. Ingen vet riktigt och sorlet går raskt vidare till i vilken ordning man ska packa resten av sakerna. Nils tänker inte så mycket på det. Slädarna är mest något som ska finnas men som förmodligen inte kommer behövas. Han sneglar istället mot flytbojen som läggs ner i korgen. Den som Nils och de andra ska kasta ner när de kommit fram för att markera vilka som var först på Nordpolen. Han ryser lite när han tänker på vad den där bojen kommer att betyda. Och att det är så snart. Om allt går enligt plan ska inte resan ta längre än en vecka. Men ballongen har inte ens provflygits. Och ingen ballong har vid den här tiden varit i luften i mer än 3 dygn. Det är dock inget det pratas om nu. Tvärtom är stämningen högtidlig och munter. De snöbeklädda bergen ramar in den lilla skaran som nu kliver ombord på ballongen Örnen, till hejarop och lyckönskningar. André ropar 1, 2, 3, kapa, och Örnen stiger blixtsnabbt mot himlen. så pass snabbt att korgen flyger upp i ballonghuset. Lika fort åker de ur ballonghuset igen, men då kommer en hård kastvind och plötsligt trycks hela örnen ner och slår i vattnet. Sen studsar ballongen hårt fram på vattnet en bra bit. Panikslagna över situationen och över att så många ser på gör de tre männen ombord nu ett fatalt misstag. De börjar kasta ner sandsäckar, ballongens ballast, för att göra örnen lättare. Men de kastar alldeles för mycket och örnen skjuter nu flera hundra meter upp i luften. Man upptäcker också att man tappat det enda som hjälper en att hålla kurs, nämligen de flera hundra meter långa släplinorna som suttit fast i ballongkorgen. Släplinorna är visserligen en metod som André själv utvecklat och som man egentligen inte vet om de fungerar. Men nu har man ingenting. Vinden styr dem dit den vill. De har inte kommit mer än 100 meter från folkmassan när örnen sjunker neråt igen. Alla ropar att de måste nödlanda. Men trots att allt går fel ser man ballongen sväva iväg. Det sista man hör är André som ropar: "Vad fan var det?" Många är så säkra på att de kommer att avbryta försöket att man till och med skickar ut båtar för att hämta dem. Men tiden går och de syns inte till någonstans. Örnen har försvunnit bland molnen. Efter ett tag sjunker örnen till en lämplig höjd. Männen lägger sig ner i korgen för att vila och gräver fram lite kokkaffe. Men det här kommer inte bli en enkel resa. Efter bara något dygn har ballongen täckts av frost och den extra tyngden gör att den börjar sjunka ner mot isen igen. Det får männen att kasta ännu mer av ballasten som ju ska hålla örnen på en bra höjd. Det här fortsätter på samma sätt i timme efter timme. De flyger ryckigt upp och ner i luften. Gång på gång åker de snabbt uppåt för att sen lika snabbt sjunka ner igen och slå emot isen. Nils mår illa och börjar kräkas. När de färdats i tre dygn slänger de till och med ut bojen, den de skulle kasta ut framme på Nordpolen. Männen har nämligen börjat inse att det här inte kommer gå. De kommer inte komma fram. De har slängt för mycket ballast och dessutom har de ingen förmåga att styra längre. Alla tre känner att de måste ge upp innan de kommit så långt att de inte kan ta sig tillbaka. 65 timmar efter avfärd, 48 mil från Danskön, bestämmer de sig för att landa örnen. När ballongen sjunkit ner på isen kliver männen ur korgen och inspekterar omgivningen med sina kikare. Allt de ser är snö och is. De försöker behålla lugnet och går igenom sin packning för att se vad de kan ta med sig på vandringen tillbaka. Eller dit de nu kan ta sig för att komma i säkerhet. Lasten definieras inte direkt av överlevnad utan består framförallt av saker som de tänkt använda när de landat och skulle fira. Det är dyrbara gåvor från rika personer som stöttat expeditionen. Bland annat har de med sig champagne, punsch, öl, sedlar i olika valutor och vackra kläder inför en eventuell välkomstceremoni. De börjar göra i ordning slädarna och lasta på sin packning. De har ingen aning om hur länge de kommer behöva gå, så det är svårt att veta vad de ska prioritera. De vet inte ens vilken riktning som leder hem. Det enda de vet är att varken de eller någon annan har någon aning om vart de befinner sig. Då kommer André ihåg presenten de fått av tidningen Aftonbladet, nämligen 36 stycken brevduvor. De bestämmer sig för att skriva meddelanden, fästa dem på duvorna och skicka iväg några av dem redan nu. Men Aftonbladet har glömt en viktig detalj, nämligen att träna duvorna att hitta tillbaka till Sverige. De är alltså inte till mycket hjälp. Och istället för att flyga efter hjälp irrar de snabbt bort sig i den vita isöknen och försvinner. Efter cirka en vecka har de tre männen surrat fast det de anser vara den viktigaste packningen. Den består bland annat av de lyxiga kläderna de skulle haft på sig vid ankomsten, vin och champagne, uppslagsverk och vackra bordsdukar. Och så en liten roddbåt som de också haft med. Innan de ger sig av skriver Nils ett meddelande i sin dagbok till sin fästmö Anna. Att han är rädd att han gjort henne orolig, men ändå ser fram emot deras framtid tillsammans. Runt halsen bär han en berlock med ett foto på Anna i och en lock av hennes hår. När männen väl börjar vandra går det riktigt trögt. Slädarna med över 200 kilo packning vardera är svåra att dra fram på den buckliga isen. Männen drar först en släde en bit, sen går de tillbaka och drar fram nästa och så nästa. Ingen av dem har någon aning om hur man navigerar isarna. Det är en ren mardröm. När det är dags att slå läger för natten är det en nedslagen Nils som återigen skriver till sin Anna. Han beskriver hur hon sjunkit ner i snöblandad isgegga upp till knäna, hur hans packning blivit blöt och hur de nu kämpar sig fram genom den kalla, vita öknen. Kära du, vad ska du nu tro i vinter? Det är min ängslan, avslutar han. Färden blir bara svårare under dagarna som följer. Trots att de tar bort runt en tredjedel av packningen från slädarna är det fortfarande nästan 150 kilo på varje. Dessutom blir männen hela tiden blöta, så på kvällarna gör de sitt bästa för att torka och hålla sig varma. För att spara på maten i packningen börjar de skjuta isbjörnar och sälar som de sen äter till middag. Dagarna fortsätter på samma sätt, med långa vandringar, kälkar som välter och frusna kroppar. Iklädda de stiliga yllekavajerna försöker männen dock fortfarande intala sig att de är på en högtidlig expedition och inte nödställda mitt ute i ingenstans. Och Nils tänker hela tiden på att få se sin Anna igen. Männen försöker hålla sig vid gott mod, men det är svårt. Varje dag vandrar de i ungefär 16 timmar, vilket leder till att de får ont precis överallt. Den 2 augusti, nästan en månad efter att de gett sig av från Danskön, tar Nils fram en karta och ett mätinstrument för att se hur långt de kommit. Vad han ser känns som ett slag i magen. Han inser nämligen att istället för att ha kommit framåt har de faktiskt glidit bakåt med isen de vandrat på, som hela tiden flyttar sig. Trots att de kämpat så hårt har de alltså i princip gått baklänges och är nu längre hemifrån än när de började. Men de får inte förlora hoppet. De måste fortsätta. På kvällarna försöker de hålla stämningen uppe för att kompensera för de plågsamma dagarna. De dricker av portvinet de har med sig, sjunger och äter russinkaka med saftsås. Dagarna och veckorna går medan männen gör sitt bästa för att hålla sig vid liv. Hemma i Sverige har allmänheten nu börjat oroa sig ordentligt. Tidningarna publicerar brev från personer som säger sig ha sett dem, men allting visar sig vara falskt. Ju fler dagar som går, desto ängsligare blir äventyrarnas anhöriga. Knut Fränkels bror drömmer mardrömmar där han ser Knut stå vid ett isblock och skrika på hjälp. Och Nils fästmö Anna plågas av tankarna på vad som kan ha hänt hennes älskade. Vid det här laget är det augusti och fortfarande ljust i Arktis. Men Nils och de andra vet att när hösten börjar blir allt svart, dygnet runt. Det kommer om möjligt göra det ännu svårare att överleva på isen. Dessutom är de redan sargade. De har vrickade fötter, skavsår överallt och dessutom har de blivit sjuka av bakterier från djuren de äter. De tar morfin och opium mot smärtan, men det gör dem också dåliga och ger dem ännu fler magproblem. När Nils fyller år den 4 september och männen varit borta i nästan 2 månader firas han ändå av sina kompanjoner André och Knut som försöker hålla modet uppe. Men den goda stämningen håller inte länge, för snart upptäcker de återigen att de inte kommit någon större bit framåt trots att de försökt gå extra länge om dagarna. De bestämmer sig nu för att de måste byta riktning och börja gå åt ett annat håll. Men efter en vecka upptäcker de att isen också bytt riktning. Att de återigen färdas bakåt istället för att komma framåt. Den 13 september, lite mer än 2 månader efter att de lämnade danskan, bestämmer de sig för att det här inte kommer att gå. De kommer inte hinna ta sig ur Arktis vildmark innan allt är mörkt. De måste slå läger, ta sig igenom vintermånaderna och fortsätta när mörkertiden är förbi. De bygger en slags iglo på isen där de förbereder sig för att vänta in våren. Dagarna passerar och de lyckas hålla sig vid liv. Då och då sjunker de ner i isen och blir blöta. Så en stor del av arbetet handlar om att byta kläder och försöka få de andra att torka. Men så en dag spricker plötsligt isen under dem. Vatten forsar in i iglon och packningen åker iväg på olika isflak. Männen klarar sig som av ett mirakel oskadda, men de börjar nu tappa hoppet helt. Isflaket de alla tre befinner sig på flyttas snabbt med strömmen. De kan ingenting göra. Det är bara att flyta med. Men så, 88 dagar efter att de lämnat Danskön, ser de någonting smått otroligt. De ser land. Männen tar snabbt med sig det allra viktigaste, skyndar sig fram över isen och upp på den karga ön de fått syn på. När de sätter fötterna på den grå stenstranden är känslan obeskrivlig. Visserligen finns ingen växtlighet på ön, bara stenar och en liten bäck. Men de vet att det här ändå ökat deras chanser att överleva rejält. Men det blir också början på slutet. Hemma i Sverige går hösten och vintern. När det hunnit bli vår 1888 ger sig Knut Fränkels bror ut för att leta efter honom. Vid det här laget har flera expeditioner försökt hitta de försvunna äventyrarna utan någon framgång. Och liksom dem misslyckas Knuts bror. Hemma i Stockholm sörjer Anna sin fästman. Och tidningsrubrikerna om expeditionen är nu annorlunda. Det handlar inte längre om ett spännande äventyr, utan om 3 män som gått upp i rök, mitt ute i ingenstans. Åren går och snart börjar man se på expeditionen som en stor landsorg som knappt går att ta in. Och då vet man inte ens att det ska dröja årtionden tills André-expeditionen hittas. År 1930 ser en norsk val- och forskningsexpedition saker ligga på stranden på en liten ö vid namn Vitön. De har gått i land för att hämta färskvatten när de får syn på en roddbåt, en tallrik och rester av isbjörns revben. Men snart hittar de också något annat. Ett människokranie som ligger löst på marken. De ser också ett par vinterkängor som ligger en bit från en hög med stenar, som om något begravts. Och det är då det börjar gå upp för dem, vad de faktiskt kommit över. De har hittat André-expeditionen. När nyheten når Sverige slår den ner som en bomb. Löpsedlar som André funnen i polarisen går att läsa precis överallt. Det hela blir en världsnyhet. Nu följer många år av att försöka pussla ihop vad som egentligen hände och förstå hur männen kunnat överleva på isen men dött efter att de gått i land på Vitön. Till sin hjälp har man Nils dagbok och Andrés loggbok som båda hittades på platsen. Det visar sig att det är Nils Strindberg som begravts under stenarna. Resterna av Knut Fränkel hittas en bit därifrån och intill honom ligger ett glasrör morfin. Kvarlevorna efter Salomon André hittas en bit upp på ön, som om han suttit och sett ner mot Nils grav. Bredvid hans kvarlevor ligger ett gevär och hans anteckningsblock, inlindad i vattentätt ballongtyg. Teorierna om hur det går till är många. Vissa menar att de frusit ihjäl, andra att de dött av syrebrist eller kolmonoxidförgiftning i tältet. Man pratar också om skörbjugg och vitaminbrist. Men när en dansk läkare konstaterar att de förmodligen dött av att ha fått i sig rundmaskar som kallas trikiner efter att ha ätit för mycket isbjörnskött, blir det den vedertagna uppfattningen hos allmänheten. Nils fästmö Anna har vid den här tiden förstått att hennes älskade inte längre är vid liv. När de varit borta så pass länge att de dödförklarades gick hon till slut vidare och gifte sig med en annan man. Men trots det vidhöll hon att hennes hjärta för alltid tillhörde Nils, vilket hon också var öppen med mot sin make. Mysteriet kring André-expeditionen har aldrig slutat fascinera och ständigt dyker nya teorier upp. Men eftersom männens kvarlevor kremerades efter att de hittats är ledtrådarna få. Läkaren och författaren Bea Usma, som skrivit en bok om André-expeditionen, har dock konstaterat att det verkar högst osannolikt att tre unga friska människor dog, dessutom så snabbt, av just trikinos, alltså att få i sig rundmaskar. Trikinos har en dödlighet på 0,2%. Av det som männen stötte på där ute i vildmarken borde det inte vara det största hotet. Och när hon fick möjlighet att gå igenom det som finns kvar av André-expeditionen gjorde hon en intressant upptäckt. Nedvikta i en låda låg två par långkalsonger som legat där sedan de packades ner ute på Vitön. Hon såg att byxbenen på långkalsongerna var avslitna vid ljumsken med en taggig kant, som om ett djur slitit av dem. Med det som bakgrund tror Bea att det handlar om en isbjörnsattack. Hon tror att en björn dödade Nils och att han därför begravdes. Hon tror också att Knut skadades allvarligt i attacken. Han hittades bredvid ett rör morfin som han kanske tog för skadorna isbjörnen orsakat, men som i slutändan dödade honom. Det är sen inte långsökt att André inte är särskilt hoppfull när han sen sitter där ensam kvar på Vitön. Särskilt inte med vetskapen om att han dragit med sig två unga män in i döden. Och dessutom inte har särskilt stora chanser att överleva själv. Innan han dog la han kanske därför boken där bredvid sig, för att expeditionen någon dag ändå skulle bli värt något. Idag ser många expeditionen som både sorglig och missriktad. Man visste inte alls vad man gav sig in på. Man lät Andrés karisma styra och lyssnade inte på varningar från experter. Man ser också männen som offer för den tidens geografiska kapplöpning. I Gränna finns idag ett museum där man kan se bilder och föremål från André-expeditionen. Ett av dem är ett trasigt gammalt fotografi på Nils fästmö Anna, liggandes med händerna bakom huvudet på en sommaräng. Det fotografi som Nils bar med sig hela vägen på vandringen över isen. Anna fortsatte under hela sitt liv att vara nära Nils bror, Tore, och det var också honom hon bad om en sista tjänst. Och det var ingen liten sak hon bad om. Anna går bort 1949, 78 år gammal. Den 4 september samma år, på vad som hade varit hans födelsedag, öppnas Nils Strindbergs grav. Hans bror Tore stoppar ner ett silverskrin i kistan. I det ligger askan från Annas hjärta. Nu kan de två vara tillsammans för evigt. Varken Tore eller någon annan i familjen pratade någonsin om vad som hänt. Det hölls hemligt inom släkten, men Tores barnbarn, Henrik Strindberg, har senare bekräftat att det stämmer. Han har sagt att Anna bad att få sitt hjärta utplockat ur sin kropp efter sin död och begravt intill sin stora kärlek, Nils Strindberg. André-expeditionen har blivit en symbol för naturens kraft, viljan att upptäcka och människans naivitet. Den har belyst hur den stora drömmen kan göra att allt som heter vett och reson suddas ut ur bilden. För drömmen om att vara den första att upptäcka Nordpolen hade en sån kraft att den inte gick att stoppa. Kanske får vi aldrig veta exakt vad som hände med de tre männen som svävade iväg över isen i slutet på 1800-talet. Men det vi kan veta är att de där vackra broderade dukarna, champagnen och festkläderna aldrig fick användas. De låg fortfarande fint nedpackade när deras väg tog slut på en liten ö i Arktis i ett becksvart mörker omgivna av isbjörnar. Du har lyssnat på Kod Katastrof om Andreas polarexpedition med mig Tin Soneby. Manuset skrevs av Amanda Long. Producent är Oliver Bergman. Redaktör Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Kod Katastrof är en produktion av Podplay.
Podplay, en del av